Det här är en podd från Svenska Yle.
Turkiets offensiv i norra Syrien rasar, dödssiffran fortsätter stiga och allt fler civila flyr. Kurdernas dröm blev en mardröm och frågorna är många nu. Vart ska det statlösa folket fly och varför blir kurderna om och om igen offer i stormakternas politiska spel? Och kan de den här gången överleva utan att drömmen om självständighet går i kras? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Aras Lind, du är Mellanöstern-analytiker vid Sveriges utrikespolitiska institut och insatt i kurdernas roll och historia. Varmt välkommen med här i Nyhetspodden.
Tackar.
Vi ser nu att nyheterna fylls av rapporter från norra Syrien om hur den turkiska offensiven framskrider, om det stora antalet civila som flyr och om hela det här politiska maktspelet i Mellanöstern. Och mitt i allt det här har vi då kurderna. Är det vi nu ser bara liksom en logisk uppföljning på kurdernas tragiska historia, eller hur ska man säga på det?
Alltså, ytterst så är det en konsekvens av att kurderna inte har en egen stat. Och det gör ju att kurderna den här gången, som så många andra, som aktör i den meningen man kan beskriva dem som en homogen aktör. Det kan vi återkomma till sen. Men så kan man ju säga att ytterst så är det här en konsekvens av att kurderna inte har en egen stat. Och därför den här gången, som så många andra gånger, kan användas i ett större politiskt spel. Så att med tanke på att vi har ett liksom globalt politiskt system som består av stater, ofta nationalstater, så drabbas ju aktörer som så att säga är icke-statliga.
Mm. Så vi ser här att kurderna är igen en spelbricka. Men vi ska återkomma just till det här, kurdernas dröm om en egen stat och hur de har dragits in i det här maktspelet otaliga gånger. Men jag tänker att vi ändå måste börja med att backa, för att de flesta känner säkert till kurderna och vet på ett ungefär vad man menar när man talar om kurder. Och själv förknippar jag kurderna väldigt mycket med krig och flyktingskap. För första gången jag kom i kontakt med kurder och blev på något sätt medveten om dem så var på 90-talet när de första kurdiska flyktingarna kom till Finland. Hur skulle du beskriva kurderna? Vem är de?
Alltså, som alla andra folkgrupper så består ju de av en rad aktörer och har olika intressen. Så det är väldigt svårt liksom att sätta en gemensam etikett på gruppen kurder. Kurderna är en folkgrupp som består av uppskattningsvis 35-40 miljoner människor. De bor idag utspridda över fyra länders gränser. Det är Turkiet, Iran, Irak och Syrien huvudsakligen. Tittar man på de kurdiska rörelserna så finns det en del kurder som är... Förlåt, frågan var så himla bred så jag känner att jag vet inte vad jag ska börja någonstans.
Okej, vi kan försöka beta av det så här lite. Alltså, ja. De kallas för världens största etniska grupp utan stat. Om vi börjar med det, är det rätt att tala om dem som en etnisk grupp?
Absolut. Alltså, kurderna är ju en gemensam etnisk grupp och de delar språk och de delar kultur. Sen finns det ju också variationer inom den kurdiska befolkningen. Man talar olika dialekter som har utvecklats åt olika håll och ibland kan vara svår att förstå sinsemellan. Det finns olika religioner, men det gemensamma nämnaren här är trots allt att kurderna utgör en gemensam etnisk grupp med ett gemensamt språk eftersom de betraktar sig som kurder. Ja.
Men de brukar kallas för bergets folk, kurderna. Varför det?
Nej, men det område där kurderna bor huvudsakligen är ofta väldigt bergiga. Och det finns ett uttryck som heter att kurderna har inga vänner utom bergen. Och det bottnar också någonstans i att kurderna under flera decennier nu i både Turkiet och Irak och Iran har kämpat för olika former av självstyre med hjälp av olika former av gerilla krig och så. Och då har ju bergena varit i någon mening till deras fördel, för det har liksom underlättat, ska man säga, möjligheterna att utföra ett gerillakrig.
Men vad är deras liksom egentligen koppling till bergen? Alltså ett folk utan stat, är de ursprungligen ett nomadfolk som har levt i bergen?
Alltså, historiskt sett så har kurderna till viss del varit nomader. Den starkaste sociala strukturen historiskt sett har varit klanen egentligen, som man har liksom identifierat sig med. Och det är egentligen liksom framåt 1800-talet, kanske tid 1900-tal, där nationalismen som idé, om en liksom, där målsättningen blev en gemensam stat, där den idén kom också till kurderna.
Vad var det som fick dem, de här statlösa nomadfolket så att säga, att börja drömma om en egen stat?
Men det sammanföljer med Osmanska rikets sönderfall till exempel, att efter att Osmanska riket förlorade i första världskriget och resterna av Osmanska riket skulle liksom styckas upp, så under den här perioden så var ju regionen också starkt influerad av europeiska idéer om nationalism, kom från Frankrike och sådär. Och kurderna här var inget undantag, och i fredsförhandlingar som ägde rum initialt efter första världskriget så lovades kurderna möjlighet att bilda en egen stat i fredsfördraget i Sèvres. Men det här opponerade sig småningom Atatürk sig emot. Han menade på att sultanerna i Osmanska riket hade gått med på alldeles för stora eftergifter, och han opponerade sig mot det här och inledde det så kallade befrielsekriget, som till slut resulterade i att man tvingade fram ett nytt avtal om hur Osmanska riket skulle delas upp. Och det definierade också formerna för Turkiet så som vi känner det idag. Så kurderna har ju historiskt sett levt också splittrat, fast då mellan Osmanska riket och Persiska riket. Och man kan väl säga att de här två imperierna har ju ibland använt de olika kurdiska klanerna och grupperna mot varandra, men det har också varit en slags buffert mellan de här två stora imperierna.
Men just som du var inne här på, just den här uppgörelsen, fredsuppgörelsen efter första världskriget, alltså då gränserna i den här regionen Mellanöstern drogs upp på nytt. Alltså med andra ord verkar det ju som att liksom kurderna egentligen ända sedan dess har dragits in i en sån här stormaktspolitik, mer eller mindre ofrivilligt. Är det så?
Det skulle man ju kunna säga. Alltså, kurderna har ju haft, alltså från här 1800-talet, början på 1900-talet, så har ju kurderna haft politiska ambitioner som sträcker sig bortom klanerna. Man relaterade snarast till den gemensamma etniska identiteten. Man såg att man är många här som talar samma språk, och man såg att man utgör ett gemensamt folk, en nation. Det var också därför som man arbetade för att också få en egen stat.
Men av allt att döma så präglas kurdernas historia ganska mycket av just liksom politiskt spel, blodiga krig, tragiska uppgörelser. Rätta mig om jag har fel här. Men jag undrar här liksom att de verkar ha fått en sån här offerroll. Är det bara på grund av att det här området där de råkar nu ha funnits från första början, att det nu har blivit en sån krutdurk, eller kan de själv se sig i spegeln här på något sätt?
Alltså, om man ser till de statsbildningar som etablerades efter första världskriget som en konsekvens av Osmanska rikets sammanbrott, så bildades ju Turkiet, Irak och Syrien. Och tittar man på de här staterna så har de varit oerhört repressiva på olika sätt. Och de kurdiska rörelser som haft för avsikt att bilda någon slags kurdisk statsbildning, det har ju utgjort ett direkt hot mot de här staterna. Så i den meningen kan man säga att kurderna har ett ansvar, men det skulle samtidigt innebära att man beskyller dem för att uppnå samma politiska fri- och rättigheter som andra folk i regionen åtnjuter. De råkar ju bo i områden som ofta har väldigt rika naturresurser. De bor precis i liksom över Eufrat och Tigris. De bor där det finns mycket olja. Det finns mycket naturgas. Så att det är klart att det är flera faktorer som inverkar varför det har blivit så oerhört komplicerat. Så att det är lite grann deras förbannelse att de inte har det aktörskap som en stat innebär.
Och därmed har det alltid blivit en sån spelbricka, och det här ser vi nu också idag. Men jag tänker just på kurderna idag. Alltså, länge strävar man efter att just grunda en egen självständig stat. Men delas den här drömmen av alla kurder?
Här är det nog viktigt att liksom understryka, att, som jag var inne på tidigare, att kurderna är inte bara en aktör. När man säger kurderna, det är egentligen lite slarvigt, men när man pratar i termer av aktörskap så finns det ju en rad politiska organisationer som säger sig företräda den kurdiska saken, och här vill de lite olika saker. Dessutom, så titta på Turkiet till exempel, omkring 30% av alla kurder i Turkiet stöttar faktiskt Erdogan och AKP. Och
Intressant.
det beror på att till viss del så är det kurdiska folket rätt konservativt. Och det förklarar också varför de röstar och stödjer Erdogan. Där är kanske identiteten som muslim kommer före identiteten som kurd. Och det gör att man känner samhörighet med AKP i det här fallet. Det jag också vill tillägga är att det är viktigt att komma ihåg att de alla politiska aktörer, de delar inte alltid samma mål. Tittar man på till exempel PKK, som är någon slags nyckelaktör i just den här frågan just nu. PKK är alltså de som har utkämpat ett gerillakrig mot Turkiet sedan 1984. Initialt så var ju det en marxistisk-leninistisk grupp som kämpade för en form av kurdisk självständighet separerat från Turkiet. Allt eftersom tiden har gått, och inte minst efter att PKK-ledaren Abdullah Öcalan fängslades, så har PKK, i alla fall enligt egen utsago, uppdaterat sina politiska mål. Och faktum är att PKK som rörelse idag säger sig vara mot kurdisk självständighet. Det PKK säger istället är att man vill upprätta en form av demokratisk konfederalism. Det blir väldigt teoretiskt, men med det menar man en form av en frihetlig socialism med inslag av direktdemokrati och pluralism och sådär. Så kärnan i deras budskap idag är att nationalism och nationalstater skulle bara skapa nya problem. Och den här ideologin är någonting som självstyret i nordöstra Syrien, som nu står under attack från turkiskt håll, det här är en teori som de har försökt omsätta i praktiken.
Ja, och när jag tänker på det här området som man då har försökt sakta göra till en självständig kurdisk stat, Rojava. Vad är liksom visionen för Rojava, den tilltänkta kurdiska staten, och hur långt har man egentligen kommit med det här?
Alltså det är egentligen ingen stat de vill skapa, utan de har varit väldigt tydliga med att de inte har några separatistiska anspråk ifrån Syrien. Däremot så har de betonat att det rör sig om en form av långtgående regional autonomi från Damaskus. Och tittar man på det samhälle som man försökte bygga, så var det ett samhälle som präglades av pluralism mellan alla folkgrupper och religiösa grupper i den regionen. Och det fanns en ansats om att lyfta fram kvinnors roll. På alla offentliga positioner så hade man både en man och en kvinna som företrädare, och utbildning skedde på samtliga språk som folket som bor där talar. Och det här betraktades från turkiskt håll just som ett försök att skapa en slags PKK-stat utmed landets södra gräns, vilket de ser skulle utgöra ett hot mot Turkiet på sikt. Eftersom att anledningen till att Turkiet ser olika former av kurdisk autonomi som ett hot mot Turkiet är dels en rädsla för att kurder i Turkiet skulle ställa samma krav, vilket de till viss del redan gör. Men det beror också på att det utgör ett hot mot liksom själva fundamentet i den turkiska konstitutionen, för att efter att Turkiet bildades som republik så liksom landets landsfader Mustafa Kemal Atatürk, han var väldigt reformsinnad och liksom hade blicken riktad mot väst och genomförde en rad reformer som han uppmärksammats för. Men det man inte pratar lika mycket om är den starka nationalismen, etnoturkiska nationalismen som han tillämpade. Hans idé var väl att genom en stark turkisk nationalism så kommer man kväva eventuella uppror, och kurderna gjorde flera uppror under 20- och 30-talen. Så att ett kurdiskt självstyre i antingen Syrien men även Irak tolkas som ett hot av Ankara.
Den här beskrivningen av Rojava som nyss kom med låter ju ganska utopistisk på något vis, om vi tänker på vilket svårt och liksom krigshärjat område vi talar om. Men finns det ännu hopp om en självständig kurdisk stat, eller har man nu så att säga sålt sig till Syrien för att inte utrotas av Turkiet i och med den här offensiven och läget nu i nordöstra Syrien?
Ja, så överbefälhavaren för SDF, alltså de styrkor som försvarar den här regionen i nordöstra Syrien, han skrev en artikel där han sa att om alternativet står mellan folkmord och att genomföra jobbiga kompromisser, då väljer jag mitt folks överlevnad hellre. Så att i den meningen så kan man ju säga att det förhandlingsläge som de här aktörerna i nordöstra Syrien nu står inför efter att ha vänt sig till Assad i förhoppningen om att kunna överleva överhuvudtaget, så kan man ju säga att deras förhandlingsläge är minst sagt dåligt. Än så länge så verkar delar av det här självstyret fortfarande liksom finnas. Uppgörelsen mellan Assad och Syrien å ena sidan och SDF och den huvudsakligen kurdiska aktören å andra sidan är än så länge bara militär. Men på sikt så kommer de också behöva ställas inför politiska förhandlingar och där är ju förhandlingsläget minst sagt dåligt. Sen får vi ju se vad som händer när Erdogan träffar Putin. Ryssland är ju någon slags garant för Assad i Syrien. Där är det ju Putin som håller i taktpinnen för hur långt Turkiets invasion kan sträcka sig. För att i den här tilltänkta säkerhetszonen som Turkiet säger sig vilja etablera, den omfattar i praktiken alla kurdiska städer i Syrien.
Men om vi tänker på det som nu sker i norra Syrien, är det här ett verkligt hot mot kurdernas hela existens? Eller kan det till och med få en sån effekt att kurderna förenas på något sätt och förstärks och jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål mer än förut?
I januari 2018 så inledde Turkiet en liknande offensiv, man kan kalla det för en generalrepetition av det de gör just nu, mot en stad som heter Afrin i nordvästra Syrien. Och kurderna gjorde vad man kunde för att försvara staden, men efter drygt 2 månaders strider så tvingades man retirera och över hundratusentals människor tvingades på flykt. Den här regionen som var fridfull, där kommer rapporten nu om civila kurder som har tvingats fly. In har man flyttat folk, oftast sunnitiska araber från andra delar av Syrien. Så det man ser är liksom en slags etnisk rensning till och med. Och samma risk står nu nordöstra Syrien inför. Så att det är definitivt en form av ett existentiellt hot för de syriska kurderna.
Så det är mycket som står på spel för kurderna just nu. Aras Lind, Mellanöstern-analytiker, tack för det här samtalet.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.